Hej och välkomna till det 43:e avsnittet av Från Bäck till Bron, en podcast om svensk krim. Jag heter Gustav Bricklarsen och med mig på andra sidan är Mattias Axelsson. Hej Mattias!
Tjena, tjena, tjena.
Vi är vid slutet.
Vi är vid slutet på så många sätt. Vi är i slutet av Johan Falk-serien och vi är också i slutet av slutet. För filmen vi ska prata. Alltså det här blir jättekonstigt på. Jag tänkte att jag skulle ha något smart att säga där och vara lite lustig, men det blir bara jättedåligt.
Jag tänkte du skulle vara i slutet av april, men nej, det är, ja, nej. Ja, det är inte så viktigt heller kanske. Slutet av det första kvartalet på året.
Nej, det är ju slutet på mars.
Nej.
Men,
ja, precis, inte kvartalet, första
men det är i slutet av vinterhalvåret. För sista april är ju sista vinterdagen och första maj börjar sommarhalvåret om man räknar liksom halvårsvis. Så på så sätt är det liksom slutet av vintern. Du vet, vintern rasat ut bland våra fjällar som man sjunger på Valborgsmässoafton som ju är om några dagar.
Det har jag aldrig tänkt på att man gör, men det gör man ju.
Vill du att jag ska stämma upp i en sån manskörs? Vintern rasat ut bland vår... Nej.
Nu frågade du och sen sjöng du ändå.
Jag insåg att du hade sagt nej, så jag tänkte att det lika bra liksom föregripa och göra det ändå.
Du känner mig för väl.
Yes.
Vi, ja, hur många Johan Falk-filmer blir det vi har sett sammanlagt?
För få skulle jag säga.
Jag kan villigt erkänna att jag efter att ha sett slutet har jag nu införskaffat samtliga Johan Falk-filmer som jag inte har sett. Och tänker se dem, för att jag är sugen på att se storyn i sin helhet.
Jag gillar hur du tänker.
Ja, det kan jag spoila redan innan vi går igenom den här filmen. Vi kan väl också börja med att säga att vi har en annan grej om 2 veckor. Vad har du gjort idag tidigare?
Jag har ju idag tidigare faktiskt intervjuat och pratat med Anders Nilsson, regissören och pappan till hela Johan Falk-universum. Så det blir liksom den grand final på våran Johan Falk-säsong, att ni får en knapp timme av djupdykning om Johan Falk ur Anders Nilssons perspektiv.
Jag var inte med för att vi kände att det var enklare om en av oss tog det.
Och ja, du fick inte, för jag ville inte ha med dig helt enkelt.
Ja, du gjorde väl också mitt på dagen när vi riktiga människor jobbar också.
Det var bra att du sa det, så att min chef nu hör att jag gör det här på arbetstid. Det har jag i och för sig liksom spoilat flera gånger förut. Jag kan ju också säga det att vi ska ju prata om slutet. Alltså den sista filmen som faktiskt heter Slutet, om ni inte redan har förstått det. Och den såg jag ju under tiden som mina elever satt och skrev nationella prov i svenska.
Du är inte det minsta rädd för att få sparken, va?
Du, jag jobbar kommunalt i Göteborgs stad, man får inte sparken där.
Men om man gör annat på arbetstid.
Ja, det skulle väl möjligt kunna vara saklig skäl för uppsägning, inser jag nu. Klipp bort det där sen, Gustav. Nej, just det, vi ska ju släppa det här imorgon, så vi kommer ju inte kunna klippa någonting. Fan också.
Nej, så är det. Vi kanske kan... Vi skojar bara. Mattias är jätteduktig på sitt jobb. Ge honom högre lön i Göteborgs stad.
Ja, vi har sett nästan 10 filmer av Johan Falk-festen. Avsnitt 35 var det första. Som var det 3 då i original, sen är det 1, 2, 3, 4, 5, så det här blir den 6:e plus 3 då, 9 exakt, och sen har jag ju sett ytterligare några som vi inte har pratat om, så
ja, precis.
Men som sagt, jag kände faktiskt lite grann att det är inte så att det har varit för många Johan Falk-filmer på något sätt.
Nej, det känner inte jag heller. Jag var ju genuint skeptisk när vi skulle inleda den här resan, men har ju fått äta upp det, kan man väl lugnt säga. Det var väl någon lyssnare, jag kommer inte ihåg vem, som rekommenderade oss att se någon Johan Falk-film, de är bra. Liksom. Och jag var ju genuint trött på allt med Johan Falk efter Livvakterna och särskilt då Tredje vågen. Mm. Men nej, tack för det tipset. Mycket nöjd över att ha spenderat de här timmarna med Jakob Eklund och Joel Kinnaman och gänget.
And the gang.
När kom då den här filmen? Jo, den kom i augusti 2015, som den sista säsongen gjorde. 24 augusti släpptes den här på DVD, vad jag har läst mig till.
Ja, det är så det står på Wikipedia.
Ja, exakt.
Och det är den 20:e och den avslutande filmen om Johan Falk.
Ja.
Står det också på Wikipedia?
Ja. Den är regisserad av Rickard Holm, som vi har sett en hel del filmer med här. Och Viken Johansson har stått för manus. Sen så står ju Anders Joakim Nilsson som storyline, koncept och karaktärer. Bland annat, för de flashar till i... Jag tror Anders flashar till både som var eller kreativ producent och även under klippningen och sådär. Så att han verkar ha gjort rätt mycket.
Ja, han... Och det kommer ju finnas mer information om det i nästa avsnitt där jag pratar med Anders Nilsson. Men han berättar ju verkligen det, att han är ju liksom med som en showrunner egentligen rakt igenom hela filmserien.
Ungefär som jag har sagt, ja, trott då, helt enkelt.
Ja, det, han bekräftar väl din hypotes där om hans roll i Johan Falks i skapandet av Johan Falk-filmerna.
Ja. Jag har ju bara fått brottstycken och det, så jag är nyfiken på att höra den intervjun. Så att de här två veckorna får gärna komma fort.
De kommer om 14 dagar.
Ja. Karaktärer som är med, det är ju... Det är väl en ny karaktär, vad jag kan erinra mig. För Milo har vi väl inte sett innan?
Milo? Han var väl för fan med i förra filmen?
Nej, var han det?
Ja, det var han ju. Eller är han med i någon, nej, av de filmerna jag har sett? Som är emellan... Var han inte med i Lockdown?
Nej, han är inte med där.
Nej, då är han med i någon av de filmerna som jag har sett mellan, som du inte såg. För att han är ju, ja, med... För att alltså, det här att han vill ha vårdnaden om sin son och konflikten med Madde och att Seth har en relation med Madde. Det är ju en ganska tydlig del i någon, ja, av filmerna tidigare i alla fall.
Jag kollade upp skådespelaren här nu. Han var med i Blodsdiamanten rimligtvis ju, såklart. Med tanke på hela Madde-storyn.
Just det, för du visste ju inte om vem Madde var när vi kollade på Lockdown. Så det, nej, förklarar ju saken. Så att han är med, ja, givetvis i en tidigare film. Så, precis, för mig är han inte en ny karaktär. Men för dig är han en ny karaktär.
För podden är han en ny karaktär.
Just det.
Han är ju faktiskt för övrigt gift med Irina Björklund. Som vi alltså då såg i Den tredje vågen, väl. Den, ja, kvinnan som Johan Falk får försöka rädda. Huvudrollskvinnan utöver Helene, alltså där.
Jag gillar sådana små detaljer. Det är roligt.
Det, ja. Det gillar man någonstans. Annars är det liksom Jakob Eklund, Jell Sundén, Melis Karlje, Marie Rickardsson, Alexander Karim, etc. Roligt att advokat Fredriksson
är tillbaka. Jag tänkte precis nämna det, för då skulle jag få sjunga advokaten Fredriksson. Ja, så hette han. Han är tillbaka, så det är vi alla glada för.
Ja, nej men och Kron är med. Det enda som saknas typ, det är väl Leo Gaut som är död, och som saknas väl Jacqueline Rammels karaktär då, helt enkelt.
Ja, hon har ju inte varit med alls i sista säsongen.
Nej.
Överhuvudtaget. En av dem dissat. Erik Davoda kommer tillbaka.
Ja. Kan spoila en av sakerna som jag kanske har lite problem med i den här filmen. Men vi kör den ändå.
Att just att Erik Davoda kommer tillbaka.
Kanske att jag har missförstått hans... Som att jag inte har sett alla filmer, så räknar jag med att det är jag som... Jag kan ta det nu. Jag tycker inte riktigt Vårda känns i GSI-filmen där liksom Joel Kinnamans karaktär håller ett vapen med honom och behandlar honom som en vante. Mm. Han känns inte som en ledare för liksom ett stort nätverk.
Jag hör vad du säger,
Men han kan ju utvecklas efter det, jag vet faktiskt inte. Liksom.
Nej, han är inte med i någon av de andra filmerna, utan han är ju bara med i GSI, alltså i första filmen och i sista filmen, vilket ju är lite märkligt, kan jag ju hålla med om nu när du säger det.
Men det är väl snyggt ändå.
Har du tänkt på det förresten, jag vet inte om jag nämnt det, att Bengt Nilsson som har gjort musiken, att det är Anders Nilssons bror, har vi sagt det?
Det visste jag inte alls.
Nej, för det var någonting som jag fick reda på under min intervju idag, att Bengt Nilsson, det är han som har gjort musiken till, ja, jag tror att det är alla filmerna i princip, att det är brorsan till Anders Nilsson.
Okej.
Okay. Intressant, ja, tycker jag. Små, en liten detalj som piggar upp i vardagen.
Ja. Är det du som har lagt in det på hans Facebook-sida? Eller Wikipedia-sida? Nej, det var det inte.
Ja, vad skönt att du var dubbelkollade det. Faktagranskade i realtid, som man säger.
Ja, faktagranska dig är det enda jag vill göra. Vad tycker du generellt om musiken i Falk-filmerna?
Jag har ju uttryckt mig väldigt positivt rakt igenom om musiken, om inte jag minns fel.
Det vill jag också minnas. Ja. Jag har inte lagt märke till dem på ett jättepositivt eller negativt sätt. Jag tycker att de är bra generellt. Liksom. De görs det och fyller sin funktion.
Jag vet att jag har sagt vid ett par tillfällen att jag gillar musiken, att musiken liksom lyfter, och jag har ingen anledning att ändra mig i det omdömet, om vi säger så.
Nej, Vad härligt. Mm. Någonting annat vi vill ha sagt om basfakta innan vi går in och pratar om själva filmen?
Jag hade en idé om att dra ett skämt på något sätt om att den skulle heta Johan Falk The Slut. Men jag vet inte, jag fick inte riktigt till det på något roligt sätt, så vi skiter i det.
Nej, men vad bra att du sa att du tänkte det, verkligen.
Det är vi alla nöjda och glada över att jag fick det sagt.
Japp. Vill du dra en hisspitch då?
Nej, jag passar på nu och liksom dra sådana opassande grejer eftersom jag vet att det här kommer inte klippas eftersom vi kommer lägga ut det typ 3 minuter efter att vi har spelat in. Eftersom vi spelar in det sent onsdag kväll och det ska ut på torsdagen, så då passar jag på att liksom bara droppa dumma grejer.
Ja, jag kanske. Jag ska ändå åtminstone gå igenom ett par hostningar som jag har lagt som ska bort. Så, att vi
så kan du passa på att ta bort lite dumma grejer som jag säger.
Ja, jag kanske tystar dig generellt liksom, ja. Så att det bara blir min sida.
Men kör du en hisspitch nu då, Gustav?
Ska jag köra en hisspitch?
Ja, jag sa ju det innan vi satte igång inspelningen att jag kommer ju förmodligen inte kunna göra en hisspitch överhuvudtaget. Och du har ju gjort så väldigt få hisspitchar överlag. Och framförallt har de varit så dåliga, så jag lutar mig tillbaka nu och njuter av hur du gör bort dig.
Nej, men jag tänker att vi kan köra hisspitchen från Svensk Filmdatabas då.
Fegis.
Ja, maffiaorganisationen visar sitt rätta ansikte och den press som GSI utsatt organisationen för får dem att slå tillbaka och alla regler sätts ur spel. Samtidigt konfronteras Seth av Madeleine som kommer med ett erbjudande. Tycker du att den hisspitchen stämmer?
Jättedålig hisspitch tycker jag.
Ja. Tycker du att Wikipedia är bättre?
Jag kör den också får jag höra.
Nej fan, den var ju samma. Åh, tråkigt. Jag tror den har någon redigerat så, för den var sämre här för ett tag sedan.
Ja.
Vill jag minnas. Ja. Nej, men det här är verkligen, det känns som att de ska knyta ihop de trådar som de har byggt upp under säsongen. Och att maffiaorganisationen är verkligen satt under press.
Mm.
Vi ska få se hur det går.
Mm. Nej, men det, alltså, ska man försöka sig på någon typ av sammanfattning av filmen så handlar det ju om att Johan Falk gör en sista uppgörelse med den här ryska maffiaorganisationen som har varit någonstans den röda tråden genom åtminstone sista säsongen av Johan Falk. Och vi får liksom ett slutligt avgörande i den här maktkampen dem emellan.
Exakt. Och filmen börjar ju med ett, vad jag tyckte var lite ödesmättat intro som hyfsat snabbt ändå går över till tortyrscen av Örjan.
Mm.
För jag som inte var så förtjust i Örjan blir ju ganska glad. Eller jag blir inte glad att han dör, men eller jo, det blir jag.
Det blev du visst. Jag satt faktiskt och tänkte det. Nu sitter Gustav och myser där när Örjan misshandlas till döds.
Ja, jag tyckte det var nästan lite väl brutal tortyrscen med waterboarding och det ena med det tredje. Men det visar väl också på deras ondska.
Ondhet.
Men så att Johan Hedenberg får vi inte se så mycket i livet. Vi får se honom död i princip.
Undrar vad han fick betalt för den här rollen i slutet.
En Whopper kanske?
Mm. En burger eller en på Burger King då, som det är ju den kedjan som, och det kommer Anders Nilsson också avslöja. Det känns som att jag kommer berätta allting som han säger. Jag säger ingenting mer. Jag säger ingenting, så har jag ingenting sagt.
Men tack på att jag bara tänkte att jag hintar om det här och så var du tvungen att följa med på det. Det var...
Jag är dålig idag. Jag är liksom lite ringrostig.
Är du lite full va?
Det är jag alltid.
Det är sant.
Konstant.
Framförallt på jobbtid. Jag tänker att vi måste göra det mer och mer absurt så att de inser att nej, men vi har nog bara skojat hela tiden.
Ja, eller så tror de att jag är full på arbetstid. Är jag
det? Är sant.
Ja, det vet vi inte.
Aj fan. Ja, nej men bye bye Örjan. Men det ryssen vill ha, det är väldigt fokus på dem att de vill ha Helene. Och det är det ju genom hela filmen i princip. Eller ja, halva filmen i alla fall.
Ja, eller de vill ha de grejerna som Helene har. Alltså för hon har ju de här papperna som någonstans hotar att lägga den här ryska organisationen i ruiner. För det har ju varit Helens och Johans mission under de senaste filmen att liksom komma åt den här ryska organisationen. Och det tänker man att man gör follow the money typ.
Exakt. Och samtidigt så då klipps vi till en rättegångsscen där ryska kvinnan står åtalad för anstiftan till Agrells mord och lite annat smått
och
gott.
Ja, och den roliga detaljen är att hon även här då, jag vet, hon benämns inte som den ryska kvinnan, men de gör verkligen en poäng av att hon inte, att man vet inte hennes identitet, att hon har inget namn. Alltså inte ens tv-reportrarna säger någonting för att de vet inte vad hon heter. Jag tror att de till och med liksom kallar henne för den namnlösa kvinnan. Och vi får väl aldrig veta vad hon heter genom filmen.
Nej, det tänkte jag bara vara att de inte avslöjar namnet på någon som fortfarande inte är dömd, som media inte ska göra. Men du kanske har rätt.
Ja, jag tror att hon är oidentifierad än så länge.
Men det är svårt att åtala någon som man inte har någon identitet på.
Du har en poäng i det. Du har en poäng i det. Ja.
Tänka rättssystem och sådär, sånt där bös.
Rättsstat, vad är det för jävla dumheter? Ja. Har du gått och blivit liberal?
Ja, I wish. Hon uttalar ju ett hot där mot, det är väl Sofie Saxlind och Vidar, som heter Andersson och därför får kallas Vidar.
You and you.
Ja, you shall die. Hon lät inte som Schwarzenegger, det är bara att jag kan inte säga you shall die utan att imitera Schwarzenegger. För att det... Eller så vill man ju imitera, vad heter han, från The Rock, eller från Rock, Rocky 4 är det väl,
Dolph Lundgren, ja det är Rocky 4.
I must crush you, if he dies, he dies. Det är så mycket bra
scen. Stark scen, bra film. På riktigt, det är en bra film.
Ja, hon har ju då Fredriksson som advokat.
Advokaten Fredriksson, ja så hette han.
Vi kommer aldrig bli klara med det avsnittet.
Nej, jag kommer göra
kommer så lång tid.
Varje gång du säger Fredriksson så kommer jag nynna den melodin. Bara så du vet, så håll i hatten, ungdomar, nu kör vi.
Men rättegången avbryts ju direkt då efter hennes hot. Och Sofie och gänget försöker lite grann konfrontera Fredriksson. Som har någon form av livvax, ser det ut som. Men det har han ju inte. Det är ju den här Valdo som är någon form av... Vad är hans roll egentligen?
Ja, han är ju någon typ av... Säger de inte att han är... Den här ryska organisationens styrelseledamot som befinner sig i Sverige. Så han är ju på något sätt jobbar ju för den här ryska organisationen. Jag vet inte exakt vad hans roll är. Ja, precis. Han har ju en ledande position på något sätt. Men en sak som du glömde nämna därifrån rättegång, det är ju att GSI-poliserna blir fotograferade av någon. Ja, för det är ju därför som den ryska kvinnan pekar ut eller hotar dem. Det är ju egentligen inte hotet som är det intressanta, utan det är att de blir utpekade för att de ska kunna bli fotograferade och därmed identifierade.
Ja, och det känner de ju själva, får man säga.
Ja, de fattar ju, alltså de förstår inte riktigt, alltså det är helt ologiskt. Från den ryska kvinnans sida att liksom hota dem, utan de förstår nog ganska snabbt att det handlar om någonting annat, och det är ju det här identifieringen som det handlar om.
Yes. Sen snabbt Örjan hittas där, och Dick är på plats och han känner igen Örjan, så att informationen om att Örjan är död går, den når väldigt snabbt till Helene, för Dick tar den korta vägen och ringer direkt till henne.
Och då är ju Helene tillsammans med sina barn, alltså med Nina och Ola, heter han va? Ja, och Ninas pojkvän Bill, de är ju någon stuga. Det är väl Helens mammas stuga, där de gömmer sig, för att de är ju under hot.
Precis. Men ryssarna verkar ändå... Jag får en dålig känsla här av Ola. Det känns som att han ska göra något dumt. Och det gjorde mig irriterad att ungjäveln skulle göra något dumt. Så gör han tack och lov inget speciellt dumt. Han är snarare ganska rimlig i sin reaktion, Ola, genom filmen. Men jag minns att jag hade ett sting av irritation där. Att det skulle vara sånt jobbig jävla barn som går ut och bara... Nu är jag trött på att sitta inne. Jag skiter i mig dör, typ. Liksom. Men tack och lov så har de fostrat honom bättre.
Vad skönt.
Ja, det kändes väl bra för alla inblandade, kan jag tycka.
Mm.
Men ryssarna har väl liksom identifierat var de befinner sig, i princip, i alla fall.
Mm.
Men ja, det Dick förresten ringer här igenom mig också, att han behöver komma i kontakt med Johan här och nu. Liksom.
För Johan har gått bananas, för att han går ju själv runt i skogen med vapen och skjuter på ryska maffiamedlemmar.
Ja, men det är väl de som ska attackera stugan.
Ja, du menar att det är rimligt att han skjuter dem? Ja, jo, det är ju förvisso rimligt att han skjuter dem.
Nej, jag tycker mer att det är rimligt att han är just där i alla fall.
Jo,
att
visst, okej. Okay, det var inte helt orimligt att han befann sig där. Men han är ju inte en vanlig polis längre, utan han har ju sitt liksom private mission.
Gud ja.
Sin privata mission.
Bra sagt. Men ja, det går ju helt enkelt så där. Det går mediokert för de två ryssarna.
Ja.
En av dem dör väl på stört.
Ja.
och den andra tar ju Falk med in, men det känns inte, det känns som att det är ett annat hus, va? Det känns inte som att det är samma hus som Helene.
Ja, det var därför jag blev lite fundersam när du sa att han var där för att skydda, för att det är ju på ett annat ställe uppenbarligen. De är ju på en annan plats, och det säger de väl senare att,
ja, gör de det?
Ja, jag för mig att de nämner någonting om att, eller Johan säger något om att, ja, men Helene är inte den stugan där de skulle förväntas vara, utan att han har satt dem i en annan stuga, så att han liksom väntar vid den stugan där ryssarna tror. Fast å andra sidan, ryssarna ser ju Helene genom fönstret, gör de inte det?
Jag funderar på om de försöker lura oss lite här, våra...
Vi får se om filmen en gång till då. Och så, vi trycker på paus nu och så ser vi om filmen och sen börjar vi inspelningen igen.
Det kommer väl inte hända, tänker jag ändå.
Nej, det kommer inte hända, så vi skiter i det faktiskt.
Ja. Gud, jag känner att jag inte är helt
nykter.
Jo, det är jag verkligen. Jag har inte druckit alkohol på ett par år, känns som.
Det är drövligt.
Ja. På GSI försöker man pussla ihop den här, vad som hände på rättegången och vad som hänt på Örjan, och att de säger just det, att de tror inte att du ser kvinnan faktiskt hota dem, utan att de faktiskt pekade ut dem rätt och slätt liksom. Och Johan, det klipps ju här fram och tillbaka, Johan försöker fråga ryssjäveln, som jag har kallat honom, vem som gav orden om att döda Helene. Men får ju inget svar, det frågar han genom hela filmen, känns det som. Who gave the order? Och ingen är så sugen på att avslöja det. Men ryssens telefon ringer och sen får vi då den här
mannen med tatuering på handen.
Som, ja, jag har skrivit. Ska vi avslöja redan nu vem det är?
Ja, eftersom jag hoppas att alla har sett filmen redan, så kan vi väl göra det.
Ja, så vem är det?
Jag kommer ju fan inte ihåg vad han heter. Jag tänkte att du skulle göra det.
Det är Valdo.
Är det så han heter? Ja. Where's Waldo?
Ja, precis. There's Waldo.
Yeah.
Ja. Gud vad jag känner mig off.
Det är du som brukar liksom ha koll på skeendet och handlingen och leda. Jag har liksom en så här spridd anteckning nu om att tatueringen på handen ringer Johan, Milo och Fredriksson pratar med varandra. Han med den tatueringen på handen ringer till Milo. Och om 24 timmar är allt över, säger Milo. För Milo...
Just det.
Jobbar ju, eller Fredriksson jobbar ju åt Milo, och Milo försöker ju få tillbaka sin son Mikael,
som Mikhail,
som ju han också heter, och samtidigt så är ju Seth, har ju en relation med Madde som är mamma till Mikael, vilket gör att Seth dras ju in i det hela, även om Seth kanske vill dra sig ur det kriminella, vad det verkar. Han försöker ju sälja sina taxibilar.
Ja, vad har han och Madde för relation här egentligen? Är vi... För att liksom, de kysser varandra någon gång i filmen, men...
Ja, men uppenbarligen så finns det ju någon typ... Alltså, de har väl inte ett stadigt förhållande, om man säger så. Däremot så finns det ju väldigt tydligt en någon typ av, vad ska man säga, sexuell spänning eller romantisk spänning mellan dem. Eller det finns ju känslor mellan dem åtminstone.
Det gör det, absolut. Just det som vi glömde säga om Johan bara, han har bestämt sig för att ta med sig Helene och familjen in till polishuset då, när det här, ja, nu när det börjar hända saker här liksom. Så att de ska ju liksom, ja, de ska ju så småningom sätta sig i bil. Vilket kommer gå sådär. Det är ju lite tragiskt också.
Och det kunde man ju räkna ut med röven att det skulle gå så med den transporten för övrigt.
Ja, och när vi kommer till den transporten så ska jag... En sak som jag tror att jag har ett problem med, om inte jag såg fel. Seth håller på att förlora vårdnaden om sin dotter också. Så han är ju också lite småbitter generellt liksom. Men han har väl också någonstans insett att han inte har varit världens bästa pappa, att det kanske är rimligt.
Jo, men det känns ju som att Seth här i det här läget försöker avsluta sin kriminella karriär eller på något sätt göra en nystart, i och med att han... Alltså, han gör ju inga direkt kriminella handlingar i den här filmen, och han säljer ju som sagt sina taxibilar, eller försöker åtminstone sälja dem till Conny Lloyd och hans polare där.
Ja, han mördar ju någon på slutet, om man ska spoila det, men det, ja.
Fast det var väl nästintill självförsvar. Nästintill.
Så kan man det.
Kanske inte riktigt, men ja, okej, kanske inte riktigt. Kanske inte riktigt.
Nej.
Men inte så moraliskt tvivelaktigt ändå. Förlåt, fortsätt.
Nej, Nej, men en sak som förbryllar mig här med det är scenen där Kron och Dick och internutredare, vad heter han? John Ossian heter han, va?
Ossian, ja.
Ja, känd från kommissionen.
han säger, ja, hans claim to fame, men det är att han var med i kommissionen.
Jajamän. Mm. Nej, men Kron ska inte fortsätta som förundersökningsledare för att han och ryska kvinnan ska ha känt varandra i över 15 år.
Nej, jag noterade det här för jag visste att du skulle missuppfatta den scenen, så jag spolade tillbaka och kollade vad det är som
vad
är
hände faktiskt egentligen då?
Ja, men grejen är det att den ryska kvinnan har ringt till Johan Falk och att Johan Falk och Kron har haft en relation i över 15 år och att han därför inte ska fortsätta som spaningsledare. För tittar man på den listan med telefonnummer så är det Johan Falk som den ryska kvinnan har ringt, och i och med att Kron och Johan Falk har haft en relation i över 15, alltså man har känt varandra i över 15 år, så tycker internutredaren att det inte är lämpligt att Kron fortsätter som spaningsledare för att han då skulle eventuellt ha sympatier för Falk.
Ja, det makade väl mer sens. Min tröttjärna igår kväll förstod nog fel där, helt enkelt.
Mm, det är därför du ska se filmerna som jag har mitt på dagen.
Ja, precis.
På arbetstid.
Ja, jag skulle sätta när jag var på seminarium om tullkoder idag. Det hade varit populärt.
Vad hette det, sa du?
Jag var på seminarium om tullkoder.
Vad är det för något?
Jag jobbar ju med logistik och tull numera.
Jaha, ser man på.
Hur man klassificerar olika plagg man importerar till Europa och till Sverige.
Jaha, du sa tullkoder. Jag tyckte du sa kullkoder med K. Jag förstår inte riktigt vad det var för. Tullkoder, kan du ge mig din, vilka är dina bästa tullkoder?
6201, vad är det? 3000 tror jag.
6201 3000.
Sa du?
6201 3000.
Yes, det är för någon jacka.
Jaha, är det någon specifik jacka som har den tullkoden då?
Ja, men det finns, ja, eller så här, det är exakt hur den jackan är uppbyggd, men det är så liksom, om en jacka är längre än, eller så här, för det första måste det vara om det är herr eller dam ska det bestämmas, och sen men vad det är för material, om det är trikå eller om det är syntet och sådär liksom, sånt spelar roll för vilka tullsatser som ska användas.
Hej och välkomna till Logistikpodden.
Ja, nej, men jag har faktiskt blivit lite attached på det här. Jag tycker det är ett kul jobb jag har skaffat mig. Så
det kanske kommer en logistikpodd här framgent.
Det finns nog en, tror jag, redan faktiskt.
Jaha, vad synd. Annars har vi något annat att göra med vår fritid.
Ja, precis.
När vi sett färdigt alla svenska krimfilmer.
Ja, precis. Så ge oss en kvart till. Det är mycket, som ofta i Johan Falk-filmerna, så känns det som att det är mycket som ska presenteras i början av filmerna. För sen har vi också den här där det står, som jag först bara, det är en massa ryska män på någon klubb i Moskva som står i svarta kostymer. Så visar det sig att det är väl typ av livvakterna, för de riktiga, viktiga männen sitter nakna in i bastun och har någon form av styrelsemöte.
Jag älskar den scenen. Den är så fruktansvärt rolig, tycker jag. För jag,
ja, det...
just den här, liksom, jag förstod ju inte först vad de här liksom kostymmännen utan, för jag tänkte också det här att, men det är någon klubb, fast det kändes ju inte som en klubb, för det var liksom ingen musik, och de var ju extremt stela. Och sen så glider kameran in i bastun där alla de här nakna ryska männen sitter och har sitt jävla styrelsemöte in i bastun, för att man inte ska kunna ha några elektronisk utrustning med sig in, även om i det här fallet så gör de ett undantag för att mannen med tatueringen på handen ska kunna ringa och få ett beslut om hur han ska agera i Sverige av den ryska maffiaorganisationens överkuckus.
Yes, exakt. Och han tillhör väl tekniskt sett en överkucku, fast han är då stationerad i Sverige och kan inte basta som vanligt folk i Moskva gör. Och här pratas det ju då mycket om så här uppbundna tillgångar som ryssarna kan bli av med. Och det förstår vi ju i nuläget inte vad det är. Men ja, vi kan ta det när vi kommer till slutet kanske. Eller ska vi ta det redan nu vad det här faktiskt handlar om?
Vi kan ju ta det redan nu, för den här organisationen, Taket kallar de den, va?
Ja.
Och det är ju någon som typ försäkringskassa, A-kassa för kriminella ryssar i princip.
Inte bara ryssar egentligen.
Nu använder jag ryssar i en sån här generisk term för allmänt östeuropeiska gangsters. Men det är ju folk från olika baltstater och Polen och Rumänien och vad det nu kan vara. Så när jag säger ryssar så menar jag östeuropeer i allmänhet, som den fördomsfulla människa jag trots allt är.
Ja, absolut. Ja, nej, men för det sägs ju verkligen som att de har byggt upp en sån jätteorganisation så att liksom när någon dör så får tas deras familj hand om, och att det är liksom att det är därför alla organisationer som är kopplade dit ger 7% av sin vinst liksom oavkortat 7%.
Och det är väl lite de svenska poliserna och de svenska utredarna faktiskt kommer fram till i den här sista filmen, att de kommer på vad det är den här ryska superorganisationen faktiskt håller på med, för det har vi ju inte vetat fram tills nu. Det är ju Nej. I den här sista filmen som det på något sätt avslöjas för oss, vad är det här för typ av organisation, vad är det de gör egentligen?
Ja, och jag gillar att Sofie där senare i filmen också reagerar på funderar på vad händer om vi krossar det här? Vad gör alla de som har sett framför sig att deras familjer kommer att tas om hand även om de dör? Hur desperata blir de? Och det får vi ju en blick av i slutet av filmen. Vad som, när shit hits the fan så att säga.
Och där får man någonstans att det klassiska moralfilosofiska dilemmat. Ska man utgå från vad som är rätt enligt någon form av regler, eller ska man utgå vad som är rätt enligt vad som blir konsekvenserna av ens handlande? Det är ju exakt det som Sofie brottas med här.
Ja, för det är roligt där att liksom det är ett bättre försäkrings- och pensionssystem nästan än vad liksom en vanlig stat har. Så att det finns ju något roligt, eller inte något roligt, men något tänkvärt i det, att liksom en sån kriminell organisation har byggt upp ett socialt nätverk. Alltså det blir ju som en stat i staten på något sätt liksom, eller en stat i staten till och med. Och det är ju tänkvärt och någonstans lustigt liksom, att folk som är kriminella någonstans går hela vägen runt när de inser att okej, vi behöver nog också ta hand om våra egna ordentligt, och därför bildar man ett samhälle fast lite vid sidan av. Alltså
jag tänker liksom. Att nu är jag ju ute på extrem hal is, men jag tänker, är det inte mycket så som alltså, större organiserade brottslighetssyndikat eller man ska kalla typ maffian i Italien och liknande, är det inte exakt så de fungerar? Alltså, blir de tillräckligt stora, tillräckligt starka, så bygger man upp den här typen av strukturer för att man någonstans måste det. För att en förutsättning för att den här typen av organisationer ska finnas, det är ju staterna som organisationen verkar i är ju svag. Annars hade inte de här organisationerna kunnat växa fram. Och i och med att de blir så starka så måste de också i någon mening bygga upp de här strukturerna som en stat i vanliga fall har.
Jo, så är det. Det är min tolkning också. Jag lyssnade på Erik Niva så sent som häromdagen som pratade om Palermo i When We Were Kings. Om att liksom där maffian är ju extremt stark, och även i Neapel där. Och liksom, ja men så här, hyr du ett hotellrum, ja men då har du med maffian att göra. Åker du taxi, då har du med maffian. Alltså, liksom, de har sniklat sig in överallt, och liksom när staten inte har kunnat lösa saker så har maffian någonstans tagit över. Och maffian är inte alltid för folket som bor där synonymt med vad en negativ sak liksom. Om du bara såklart, alltså, sätter du dig upp mot den eller någonting, så är det klart att det skiter sig för dig. Och då åker du inte bara i fängelse som om du gör ett brott mot en stat och polis.
Nej, men det, alltså, det är som egentligen som vilken som auktoritär stat som helst. Det glömmer man ju ibland bort, att för merparten av människor i auktoritära samhällen så fungerar det oftast ganska bra om ekonomin i landet. Men ta till exempel Nazityskland under 30-talet. Det var ingen slump att Hitler var jävligt populär bland merparten. Det var ju liksom när du satte dig upp och om du var i opposition mot nazisterna. Då gick det jävligt illa.
Men eller var jude, eller annat.
Eller var jude, eller rom, eller homosexuell, eller socialist, eller vad du nu kan tänka dig vara. Men för många, eller för till och med merparten av liksom medelklass tyskar, så blev det ju bättre efter att nazisterna tog makten 33.
Ja, men var du en straight tysk, eller kunde fejka att du var en straight tysk, så var det väl inga konstigheter då liksom. Alltså, någonstans. Det är väl som i Kina nu, de är ju inte så intresserade, alltså, eller nu är de väl skitsura på sin regering för att de låses ju in, men om vi tänker före pandemi då liksom, den ekonomiska utvecklingen som Kina har haft är ju enorm.
Exceptionell.
Liksom, de sista 30 åren. Ja, och de har ju skaffat sig en medelklass som liksom har det jättebra och som någonstans, ja men de skiter väl i att de inte får rösta så länge de har det så bra som de har det nu, många i alla fall, såklart det finns ju Nu generaliserar jag, det finns ju ett jättemotstånd också liksom, så givetvis, och säkert underground-rörelser och folk som inte vågar säga vad de egentligen tycker.
Jo, men många, och det är, så, ja, men det är ju också det här liksom, att det är ju, alltså, så fort du blir opposition i ett sånt samhälle, så fort du tänker vid sidan om, det är ju då du hamnar i, alltså det är då det blir problem. Och det är ju lite samma sak för att återknyta till filmen och inte liksom go full blown god morgon världen här i 2 timmar, utan att vi faktiskt ska prata om en film om Johan Falk. För att återknyta till maffiaorganisationen, att för många i organisationen så funkar det bra. Utan det är ju liksom när du sätter dig upp mot och bryter reglerna, då blir du straffad, och då blir du straffad med en kula i nacken.
Exakt. Då blir du inte bara sett liksom som man, om du begår ett rån i verkligheten eller så här, i en rättsstat så får du fängelse ett tag. Liksom. Medan sätter du dig upp mot något sätt och gör något mot maffian, ja, men då dödas du väl mer eller mindre på en gång, gissar jag. Eller blir av med ett finger eller vad de nu gör. Jag vet inte, jag är inte så insatt på det sättet. Jag känner att jag killgissar mycket och flitigt.
Du är inte ensam i den här podden om att killgissa, kan jag säga.
Nej, det känns ändå tryggt någonstans. Men, ryska kvinnan fraktas ju med bil.
Ja, var det den scenen du hade problem med? Eller var det när Nina och Helen och Johan blir attackerade?
Det var när Nina och Johan och Helen och de blir attackerade.
Okej, då kan vi spola förbi den här ganska fort.
Ja, liksom hon fritas och någon polis mördas, som de gör i filmer. För att Milo är det väl som fritar henne. Och Johan hetsar vidare om att han vill hitta vem som har beordrat Helens mord, och han ringer Seth här också, så de har ju en första kontakt här i filmen. Och Seth verkar uppriktigt inte vara så insatt. För här hamnar vi hos honom en stund, för att Johan ringer ju lite olämpligt när Madeleine och Mikael är där och sedan Milo kommer dit.
Men det som Seth gör här, det är ju att han ringer Sofie och lämnar ut Milo och säger att så att de vet, eller hon, Seth ringer Sofie för att informera om vem det var som fritog den ryska kvinnan, för de vet ju inte att det är Milo, men Seth vet ju att det är Milo. Så att han ger ju Sofie den informationen så att Sofie kan komma dit, och sen så kommer insatsstyrkan också.
Precis. Innan dess så har ju Madde lyckats sälja de här diamanterna, och om jag inte förstår det fel så har hon lyckats få 12 miljoner där hon ska ha hälften och Seth ska ha hälften. Men hon erbjuder ju Seth att få alla pengarna om han har ihjäl Milo i princip. Men han är ju inte jättesugen på det, för att liksom, han pratar ju om den här vågskålen, att ja, men ena ändan är det Luna och hennes liv och ett liv med henne, och andra sidan är det, i andra skålen är det livstid om han blir tagen. Och visst, det är väl på tiden nu att få ett samvete på det sättet, men eller, det har han ju haft, han är ju en komplex karriär sett, eller karaktär.
Han har haft en komplex karriär.
Ja, det har han ju. Om vi bara ska sticka emellan här, vad tycker du om att Nina är bitter på Helen och skyller Örjans död på henne?
Helt rimligt.
Du tycker det?
Ja, varför skulle det inte vara rimligt? Alltså, det är ju ändå, vi har ju förstått att Nina och Örjan har haft en komplicerad relation. Även om han är hennes pappa, så har de liksom inte, de har ju aldrig träffats, eller träffats har de, men de har ju ingen relation med varandra. Men när han nu är död, så är det klart att hon känner en viss sorg och behöver få ut den aggressionen mot någon, och det är väl rimligt att ta den på sin mamma. Alltså i någon mening så är det ju ändå Helen som har satt Örjan i skiten, även om Örjan är ju inte på något sätt oskyldig till det hela.
Nej.
Så jag har inga större problem med det, kan jag säga.
Nej, jag känner mest att jag har sett Örjan för lite, tror jag, för att riktigt bry mig. Så att liksom, för mig känns det bara onödigt. Men jag håller väl med dig om att reaktionen egentligen är
rimlig.
Är väl rimlig då.
Bra, då är vi överens om det.
Ja, just det. Milo har faktiskt inte kommit in så här till lite än, utan han har ju en liten interaktion med ryska kvinnan med där. Hon verkar inte gilla att han håller på det här med att jaga Madde. Och samtidigt så vill han skicka henne till Moskva med bil.
Via Norrland och Finland.
Ja, kul körsträcka.
Den vill man inte sitta och sträckköra alltså.
Nej,
det känns som det är väldigt, 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 väldigt mycket skog som man kommer passera på den här resan. Ja.
Mycket skog och asfalt. Men det som hon gör, som väl nästan är något av det, ja, hon, ja, nej, så ska jag inte säga. Men det hon gör, det är att hon ringer ju lettiska polisen och aktiverar nu den här lilla hållhaken, kan man säga, som de har mot Johan, nämligen att ge lettiska polisen namnet, att Johan Falk ska vara den som har mördat Dudajeva.
Ja, för de har ju
och
DNA
här
från
en polisen.
Ja, fortsätt du. För all del.
Ja, det här, den här lettiska polisen tar ju då kontakt med Jan Ossian, alltså våran internutredare då, som ja, väl förr eller senare vill gripa Johan. Mm. Kan man väl minst sagt säga.
Fredriksson drar.
Just det, det är roligt. Vad tyckte du om det?
Det var lite roligt komma. Nej, verkligen inte. Jag var extremt förvånad och det var väldigt, väldigt oväntat att... För det känns ju inte som att det byggts upp på något sätt att Fredriksson skulle... Jag vet inte om det är att han får ett samvete eller om han blir rädd. Vad det är som gör att han liksom försöker bli en... Alltså han sticker ju till polisen för att där berätta vad han vet för att få vittnesskydd. Och beror det... Eller så här, det är klart att det beror på att han är rädd. Det är inte så att han får ett samvete helt plötsligt. Utan det är ju rädsla som gör att han drar till polisen och försöker få vittnesskydd. Det ska vi avslöja igen nu. Det går ju så där. För Fransén är ganska hård mot honom på ett roligt sätt.
Ja, men jag är ganska nöjd att jag kollade det tidigare i filmen. För när Milo
det.
Är hem hos Fredriksson. Eller så här, jag har skrivit tidigare att så här, kommer Fredriksson bli god här? Ja, och det gör han ju inte. Men han hjälper ju ändå polisen då liksom. Och jag tycker att det är några... Så det är när Milo är där och att han säger att han ska ha en... Alltså, de ringer ju Valdo. Är det väl? Eller när de ringer till och med från Moskva till Fredriksson och säger att liksom, du ska hjälpa till med allt som den här mannen vill ha. Och Fredriksson har väl tidigare någonstans känt att nej, men jag är ju liksom legal counsel, eran advokat, men så mycket mer gör jag inte. Och då får han väl höra att du hade inte varit någonstans utan oss. Du hade varit i konkurs och hela köret. Mm. Så att du gör det här nu. Och då, där tyckte jag det kändes på Fredriksson som att han är inte pepp på detta. Han inser att det här kommer gå åt
pipsvängen skulle jag säga, använda som ord i sammanhanget.
Ja, det är väl
det går åt pipsvängen.
Ja, det är ett ord så gott som något. Men ja, som du säger, han springer ju han springer ju ifrån den här ryssen Valdo och till Fransén och blir förhörd och lämnar ut lite information. Men ja, det går så där för honom, vi kan ju säga det nu. Fransén väljer ju att åtala honom, eller att åtminstone gripa honom för medhjälp till mord.
Mm.
För att han har ju då har tillhandahållit den här hotellrummet som han har haft åt ryssarna väl. Och säkert en del annat som jag har missat nu liksom.
Ja, det är väl, men det är väl framförallt det här hotellrummet som de låter den ryska kvinnan befinna sig i bland annat. Som är det hon använder som motiv åtminstone till att gripa honom.
Ja. Men tillbaka till Set Place där nu, för där händer det lite saker och Sofie och gänget är där och spanar utanför och dit kommer nu Milo och det är nu hela den här konfrontationen med Milo och Set och sådär äger rum och ja, jag här stör jag mig på pojken däremot som bara, åh titta jag har en Barcelona halsduk, åh jag kommer till dig pappa.
Mm.
Nej, gör inte så, var inte så barn.
Var inte så dum. Var inte så dum.
Ja, nej.
Men vad tycker du liksom generellt om scenerna här mellan Seth och Milo? När de liksom ska hålla på. Och det blir ju konfrontation även senare i häktet.
Ja,
liksom,
konfrontation på riktigt.
Ja, då blir det ordentlig konfrontation. Men liksom, vad känner du om relationen Seth-Milo här?
Nej, men jag vill ta med Madde-ekvationen där och även att faktiskt Mikael är där, för jag tror just att Mikael är där påverkar ju situationen väldigt, för jag tänker att Milo hade väl inte haft några problem att skjuta i Seth, men han ville väl inte göra det framför Mikael.
Mm.
Så jag tänker att liksom att det är just den kvartetten där inne påverkar väl, och Milo har ju också en kompanjon utanför som ja, till slut tar in Sofie genom att ja, tillfångat av henne liksom. Men jag gillar den här scenen de emellan. Jag tycker Seth försöker lösa det efter bästa förmåga. Jag kan tycka att Milo kanske är lite för rysk bad guy, men jag köper honom ändå, tror jag.
Nej, men det är nog det jag sitter och stör mig lite grann på, att han blir, som du tycker, han blir lite för mycket rysk bad guy i det här. Han liksom faller lite liksom för lätt i Seths fälla, för det är ju så uppenbart att Seth vid flera tillfällen liksom försöker provocera fram någonting för att klara sig ur situationen, och att Milo så enkelt går i den fällan, att han blir som sån här arketypen av en rysk machoman på något sätt.
Ja, och det är så här, hade jag sett Milo i 8 filmer hade jag nog stört mig sönder på honom, men när han är och han är liksom, han är inte huvudbad guy i den här filmen ändå någonstans, för att han försvinner ju i princip här, ja, så där. För att han blir ju gripen när piketen då kommer. Och Sofie klarar sig ju. Hon har ju blivit lite smått plågad av honom, men inga, ja, inga skador egentligen liksom. Så att, ja, jag har inte så stora problem med det ändå, får jag säga.
Okej då.
Ja. Ja. Nu är det också dags för Johan och gänget att sticka. Vi stannar inte för något. Nej, okej, gör inte det då.
Nej, men alltså, men bara det att hon säger vi stannar inte för något, det är ju så uppenbart. Ja, men då kommer det hända någonting. Säger ni så, så det är som den tjeckovska pistolen, att säger ni det så kommer det hända att det blir stoppade. Det är ju liksom uppenbart lite tråkigt.
Ja, exakt. Och hur går det här då i den bilresan? Om vi hoppar dit direkt.
Ja, de blir ju attackerade. Det går ju sådär. Och vad är det du stör dig på i den här scenen, undrar jag då?
Nej, men det som jag ifrågasätter är väl lite att vi har i en bil har vi Johan, Helen och Nina.
Mm.
Men de har valt att sätta Ola, den lilla pojken, i en bil bara med främlingar.
Mm.
Det tycker jag bara, nej, men hade Helen släppt ifrån sig sin 9-åriga son i den situationen, hade inte hon velat ha honom så nära som möjligt? För jag hade fattat om det var 3 eller 4 bilar. Alltså säg att liksom, ja, men Helen, Nina, Bill och Ola skulle sitta i varsin bil omgiven av 3 poliser. Och där Johan då kunde vara en polis, till exempel med Helen.
Mm.
Då hade jag förstått det, om man verkligen ville ha liksom maximalt skydd åt dem allihop. Men det känns inte heller som att det är så, för Ola sitter väl typ med Bill där, har jag för mig. Och som är väl en... Ja, nej, jag tycker... Som pappa så tycker jag att det känns osannolikt. Jag hade ju aldrig i den situationen liksom låtit min son befinna mig i en annan bil där jag inte är. Även om jag vet att jag kanske inte är bäst lämpad att försvara honom, så hade jag velat ha honom hos mig.
Det var ju faktiskt... Nu när du säger det så förstår jag hur du tänker. Jag måste ha tittat just de här sekvenserna lite ouppmärksamt på filmen, för jag tänkte faktiskt inte på att de satt i olika bilar när de blir attackerade. Men nu när du säger det så måste det ju vara så, och då blir det lite märkligt. Jag instämmer fullständigt med det.
Ja, för de är ju åtminstone 2 bilar som åker iväg. För så många är de ju liksom.
Men de klarar ju sig allihopa, och det ska vi vara glada för.
Ja, precis.
Däremot så får ju Helen lämna ifrån sig papperna, och papperna bränns upp. Och det är ju en ganska viktig detalj. För det är ju liksom, det är ju egentligen papperna som ryssarna är ute efter, just eftersom det är ju den informationen som kan sänka hela organisationen. Om det här liksom kommer, om polisen kan lägga de här pusslarna som de sen faktiskt lägger, så kan ju det liksom innebära dödsstöten för organisationen.
Ja, precis. Men han tänker ju väl vad det ser ut som skjuta Helen, men lyckas inte. Men kommer ändå undan den här ryssen och lyckas elda upp papperna då. Känns det inte som att polishelikoptern surrar över honom när han bränner upp papperna, men det känns inte som att polishelikoptern ser honom.
Nej.
Vilket jag tycker är väldigt konstigt när han står och eldar. Att det borde vara... Jag som missuppfattar någonting där. Att de kanske inte alls letar efter honom. Något som jag funderar på här. Vem var Gördis? Alltså kodnamn Gördis?
Det är Seth som är kodnamn Gördis.
Är det det? Ja.
Det kan också vara en sån detalj som du har missat, för eftersom du inte har sett alla filmerna. För det är när de ringer, när Seth ringer Sofie, tror jag det är, så står det Gördis på telefonen vid ett par tillfällen i några av filmerna. Så det är Seth som är Gördis.
Ja, okej. Okay. För Saxlen säger ju att han avslöjade Gördis. Och att han har väldigt dåligt samvete för det får ju verka, trots att han egentligen är den enda i livet som vet om det.
Och det är väl i Blodsdiamanter, tror jag, som den där han blir fångad av skurkarna tillsammans med de andra, när de har kommit fram till att det finns en poliskälla Och så blir han misshandlad och i liksom, under tortyr liknande former där så avslöjar ju han vem som är Hjördis. Men jag tror inte att någon av dem som han avslöjade för klarar sig med livet i behåll.
Nej, det är väl så det ska, eller det är så han säger i alla fall. Men han verkar ändå ha väldigt roligt samvete för det, vilket ja, jag förstår inte riktigt detta, men det är då för att jag har missat en del filmer, tänker jag. Något som händer här också är ju faktiskt att ryska kvinnan till slut då dör.
Äntligen.
Tycker du det?
Ja, jag kände inte något, någon större sorg, smärta och lidande när hon dog. Jag kände ingen stor saknad. Och det var skönt att det var Johan som fick skjuta henne också.
Ja, hon har ju ett väldigt övertag där. Och ska såklart prata först istället för att bara skjuta. Och det gör ju att han lyckas vända på det och skjuter ihjäl henne.
Har man sett det på film förut?
Det har man... två gånger tror jag det har hänt i filmen som tidigare, minst. Kan också vara flera gånger. Men minst två.
Ja. Vilka två gånger du tänker på då när man ju då?
Nej, jag bara sa något.
Jag tänkte att du hade två specifika tillfällen som du kom ihåg, men så enkelt var det inte.
Ja, nej, det var bara, det var ett försök till ett skämt.
Ja, nej, men jag förstår inte när du försöker skämta, för jag är ju lite dum i huvudet.
Nej. Jag vill bara hoppa in här också lite i Fransén och Fredriksson, för de fortsätter. Och
advokaten Fredriksson, ja, så hette han. Ja,
jag förstår vad jag liksom...
Vad du har att jobba med.
Ja. Nej, men Francien nämner det här företagsnamnet Pierre Moha, som vi verkar vara liksom det högsta, eller det som där pengarna kommer ifrån väl.
Mm.
Om inte jag missförstår någonting här. Och liksom Fredriksson verkar ju genuint chockad över att hon känner till det namnet ens. Och han fortsätter då berätta, och han nämner faktiskt Nicolas Lehmann en namn.
Ja, det är vi alla glada för att det var 14 år sedan det hände, att vi får liksom en koppling till livvakterna. Det var vi ju alla glada för.
Ja, det var ju i alla fall, om man gillar kopplingar så är det väl roligt.
Ja, det är väl även, han nämner väl även Erik Davoda som då greps för 6 år sedan i den första filmen, GSI. Så att det är ju två skurknamn som dyker upp här från tidigare filmer.
Precis, och Davoda får vi ju sen också se då för Dick, den gode Dick, som ska försöka få Davoda att snacka, för Davoda har ju försökt han har ju överklagat till hovrätten sin dom, och han vill ju bli frikänd för att det ska då vara brottsprovokation som har skett. Och den smarte Dick lovar ju att han ska vittna till Davodas fördel om Davoda då förklarar vad fan det är de här 7% går till. Så Davoda, som dum som han är, avslöjar det, och sen visar det sig att Dick har ju inte alls, han har ju, Davoda verkar ju inte förstått skillnaden på brottsprovokation och bevisprovokation, där då det ena är ett big no-no och det andra är helt
okej att göra.
Ja, för att han nämner ju då, Erik, eller så Dick säger ju det, att, ja, men, att det är, ja, det var bevisprovokation. Så Davoda blir ju faktiskt inte frikänd. Men då får ändå informationen. Så 1-0 Dick får man väl ändå säga där.
Hatten av för Dick.
Men och i efterdyningarna på den här där de blir attackerade, Johan och dem, så blir han ju till slut gripen av internutredare plus några andra snautar.
Den dåliga snutan, den dumma snutan som skriper vår hjälte och favoritperson Johan Falk.
Puckosnutarna.
Ja, dumma snutarna. Usch.
Ja, och vad tyckte du? Så här, var det någonting som förvånade dig?
Nej, absolut.
Att han faktiskt...
Absolut inte. Det är, de här internutredarna har ju haft ögonen på Johan Falk. Och i och med att de får informationen från Baltikum om att DNA finns, så är det inte orimligt att de plockar in honom.
Nej, jag tycker mer att de faktiskt lyckades gripa, att han inte lyckas sticka iväg igen.
Fast det hade ju varit jättekonstigt om han hade lyckats smita därifrån när det var så pass mycket poliser. Sen att han lyckas smita inifrån polishuset när det blir den här konfrontationen mellan Seth och Milo. Det är kanske lite konstigt, men ja, Johan Falk är ändå Johan Falk.
Han är ändå Johan Falk.
Ja, han är ju Johan Falk.
Ja, jag hade ju liksom bara fått höra att slutet kommer vara lite, ja men inte som man tror eller någonting och sådär. Så jag tänkte, jaha, tar de in honom då, så kommer han aldrig ut igen. Var min tanke att han skulle dömas för typ...
Extremt jävla antiklimax det hade varit. Johan Falk döms till livstid. Så, då var filmen slut.
Ja, jag vet, de skulle döma honom för 15 år av diverse småbrott som skulle leda upp till 400 000 år eller 40 000 miljarder år i fängelse.
Ja, det hade varit ett oväntat om en dåligt slut.
Ja, det får man ju säga. Mm. Vad känner du om flykten där sen då? Och vi tar den på en gång.
Den att när Milo,
Johan flyr.
Ja, när Milo och Seth konfronterar varandra i och med att de hamnar på samma häktes cellerna mitt emot varandra.
Såklart gör de det.
Ja, såklart gör de det. Seth provocerar Milo till att börja slåss och sen så blir Milo skjuten och Seth drar ju med Falk och drar till Seths lokal. Känns inte det extremt orealistiskt och nästan lite väl till rättalagt att det är Seth och Johan Falk som liksom drar iväg därifrån när båda två egentligen skulle vara gripna?
Jo, det är ju plott convenient på något sätt. Att de bara hamnar på samma ställe, Seth och Milo, men också hur Milo verkligen slaktar vakterna en efter en för att komma fram till, ja. Alltså han nitar en efter en bara utan problem liksom. Och jag tänker det här är ändå, visst, häktesvakter, de är väl förhållandevis välutbildade, tänker jag ändå i att liksom förklara sig, eller att försvara sig, och de är inte heller ensamma liksom. Visst, en går ju faktiskt ensam med Seth genom mörkret i en fönsterlös korridor, det tyckte jag var lite bara, jobbar ni verkligen så? För mig kändes det väldigt filmiskt, som att den korridoren hade åtminstone varit bra mycket mer upplyst om det hade varit i verkligheten. Men det såg snyggt ut, så what the fuck, varför ska jag bry mig? Ja, väldigt sådär plott convenient. Och att Milo, okej, där dog han, liksom. Det kan jag känna, det var lite... Ja, jag hade förväntat mig ett annat slut för honom, tror jag.
Vi skulle göra en lista egentligen på alla karaktärer som dör i den sista säsongen. För det är ju ganska många karaktärer som bara pang, 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 pang tar livet av.
Ja.
Vilket gör att vi kanske inte blir... Tycker att det är jättekonstigt att vi snart kommer tro att även Johan Falk ska dö.
Nej, det kan man väl säga. Och när en film heter Slutet, alltså det är ju... Inte en ovanlig grej väl att döda sin huvudkaraktär i slutet till slut. Om man är trött på att göra eller bara inte vill göra mer.
Men innan vi kommer, det ska vi också i och för sig nämna att Nina har börjat få kraftiga verkar och åkt till BB. Där det finns ett ganska tydligt hot mot, för Helene hänger ju med dit givetvis.
Och där Ola.
Och Ola och även Bill. Det är ju,
såklart.
Det är ju efter den här attacken där de blir när de bränner upp papperna och liknande. Och ryssarna vet ju vart de har begivit sig hän. Så det är ju någon rysk torped som ska dit och ha ihjäl Helene. Men det hotet avböjs ju precis innan, i princip innan hon blir skjuten.
Ja, känns precis. Det som. Ja, men det är ju verkligen så liksom. För han är ju, den ryssen där är ju tveksam till att göra det. Liksom, att där jag kommer från gör man inte sånt här på ett sånt här ställe. Ett på BB, att man skjuter inte ihjäl folk där liksom, inför barn och födande och sådär. Men Valdo är ju bestämd att jo, du ska minsann skjuta ihjäl Helene. Men sen ändrar han ju sig. Jag förstår inte riktigt varför han ändå inte bara vill ha henne eliminerad. Mm. Alltså när de ändå har en hitman där. Varför inte bara rensa henne? Jag förstår inte anledningen till att han avbryter det, om man säger så.
Nej, och jag kommer inte ihåg om det finns någon anledning faktiskt, om man ska vara helt ärlig.
Nej. Däremot så måste jag säga, det var här jag gillar, för Ola har gått lite emo, vilket också till en början kan vara störigt. Men när han får telefonen och Johan pratar, så pratar han ju faktiskt att liksom bara, jag vill att så här, alltså, jag tror verkligen på den skådisen där, alltså barnskådisen som spelar Ola, när han liksom bara, pappa vill att det här ska ta slut nu, och att Johan då säger att han liksom, ja men om en vecka eller vad han säger så ska vi spela fotboll som vanligt liksom, och att, ja det känns som en riktig desperation och liksom uppgivenhet på samma gång från Ola, och att han inte gick då och blev den här liksom idiotungen som bara, nu springer jag härifrån, utan att han liksom någonstans istället bara, hjälp mig till slut liksom. Bara gör så att det här försvinner. Jag gillade det väldigt mycket. Det är en kort scen, men jag ville ändå stanna upp i den, att den gav mig en, ja, men en fin känsla.
En liksom känsla av inre tillfredsställelse.
Mm. För nu närmar vi oss slutet på riktigt filmen här. Seth och Johan är hemma hos, eller har ju Seths garage där. Och här är det ju uppen väldigt tydligt att, för Johan säger att han behöver hjälp om något går snett, och sen så panorerar kameran och då bara ser vi att Johan berättar någonting, men vi får inte höra det. Mm. Så här sätts det ju upp för att någonting ska hända, men vi får inte reda på var. Och samtidigt så listar GSI-gruppen ut hur maffiaorganisationen fungerar, och det är här då Sofie som blir lite nervös för att förstöra det.
Mm.
För liksom, vad händer med alla busar och lalala liksom. Men fuck det. Tänker de väl någonstans efter det, verkar det som.
Mm. För där får vi någonstans, liksom, det här blir ett parallellt skeende där Johans barnbarn föds samtidigt som vi ska tro att han dör. Alltså det klipps mellan scenerna från BB då Nina föder Johans barnbarn. Det finns ju inte hans biologiska barnbarn, men det är skitsamma i sammanhanget. Ja. Samtidigt som vi tror att Johan misshandlas till döds, och även att han, eller att han misshandlas först och sen skjuts till döds. Vi får ju se liksom skottscen, fast vi får se skottscenen utifrån att det skjuts skott inifrån lägenheten. Och där är ju frågan nu, visste du hur filmen skulle sluta innan du såg filmen?
Det visste jag inte.
Nej. Trodde du här i det här läget att Johan skulle dö, eller tänkte du att här har de nog gjort en twist på det? Vad var liksom din omedelbara känsla?
Min omedelbara känsla var faktiskt att jag trodde att den sköt honom, men snabbt, alltså det tog bara 5 sekunder tror jag innan att jag bara, fast just det, han pratade med Seth. Men visst, det kan ha hjälpt någonting om Johan dör, att Seth skulle fixa någonting. Men framförallt är det ju klippet, för vi ser ju den här ryss-torteraren som han klipper bra 2 fingrar på Johan och sådär bland annat. Så.
Mm.
Det är väl fruktansvärt brutalt. Men Johan avslöjar inte sitt, eller det som ryssen vill veta, som jag nu i min iver har glömt bort vad det fastän det var för information han ville ha.
Det var någon viktig information i alla fall.
Ja, jag har totalt glömt bort det. Just det solade ut fullständigt från det. Men just att de klipper ut så att vi liksom, och att vi inte får se Johan med det här kulhålet i pannan liksom. Det gör ju kombinerat
fast
med...
Vi får ju ändå se, vi får liksom ändå se ett foto på honom där han ligger och ser extremt död ut. Så jag ska ju ärligt säga att jag trodde ju att de skulle göra så som de har gjort med många liksom älskvärda karaktärer tidigare. Alltså de har ju haft ihjäl Patrik Agrell, de har haft ihjäl polischef Ola, alltså pappa Skacke.
Leo Gaut.
De har haft ihjäl Leo Gaut, de har haft ihjäl Christer Henrikssons karaktär. Alltså det är ju inte okänt för team Anders Nilsson att ha ihjäl favoritkaraktärer. Så jag har inte blivit jätteförvånad om Johan Falk hade dött i slutet av serien faktiskt.
Nej, absolut inte. Men jag var osäker i alla fall. Jag hade en kort stund av där jag trodde att han faktiskt sköt honom. Men sen så här, jag väntade mig någonting mer. Jag väntade med att bedöma tills jag fick mer info.
Mm.
I princip så. Också det här scenen, Johan ställer ju fram någon form av bedövnings, alltså något piller som
att det är någon burk, liksom. Det är någon typ av morfin, morfin på burken, och just det, precis, att han visar att han inte skakar på handen. Ja visst, alltså det byggs ju upp för att vi ska liksom, när man sen får veta att han inte blir skjuten, så förstår man, ja visst, absolut, det var ju det ni egentligen, ni avslöjade ganska många detaljer, men jag, dum som jag är, fattade ju inte det, utan jag trodde ju på riktigt att han hade blivit skjuten när vi skulle tro att han blev skjuten.
Ja, jag hittade här nu vad jag skrivit. Så här. Vi ser sen också en bild på en, inom parentes, till synes, slut parentes, död Johan, som skickas till Valvo, och något som dumpas i vattnet. Inte fan kan väl Johan döda så här? Något lurt är det, har jag skrivit.
Kan du ta ett kort på det så lägger upp det på vårt Instagram? Något lurt är det.
Ja, nej men just ja, det faktum att man ser någonting kastas i sjön eller i vattnet, det tror jag också faktiskt tänkt att nej, det tror jag inte de hade tillåtit.
Men är inte det att Seth dumpade ett vapen någonstans ganska centralt i Göteborg? Är det den scenen du tänker på?
Nej, det är ju någonting som, jag tänker att det är den här ryssen som Seth och Johan dumpar.
Ja, men
Seth skjuter ju ihjäl den här ryssen.
Jo, men har vi inte en scen också där, för jag har skrivit Seth dumpar vapen i centrala Göteborg. Finns det inte en scen som är väldigt lik den när Frank Wagner, vi hade ju väldigt roligt åt att Frank Wagner typ slängde ett vapen ner i typ Norra Hamnkanalen strax utanför Nordstan, typ det vattendrag i Göteborg som draggas oftast. Och det kändes, min direkta koppling var att Sett dumpade vapnet på ungefär samma sätt som Frank Wagner gjorde. Men det kan vara så att det är två olika scener vi tänker på här nu.
Jag har inte skrivit upp någonting om att Sett dumpade ett vapen. Jag tolkar det som att det var en kropp som dumpades och att det då i slutändan visade sig då vara rysskroppen. Men att man i det här läget ska tro att det var Johan. Men jag ska väl vara så pass ödmjuk och säga att jag inte känner mig helt säker på det. Kanske inte är så relevant.
Ja, framförallt så har din hyrtid på slutet gått ut, så jag kan inte kolla om den nu på SFN.
Jag har inte alls, jag har 22 timmar kvar.
Fan, är jag inne på min egen inloggning här helt plötsligt?
Ja, det var ju orutinerat av dig.
Ja, fruktansvärt dåligt. Jag har ju nämligen nyttjat Gustavs inlogg på SFN Anytime. Får man göra så ens? Får man dela inlogg med varandra?
Det, om man inte får det så har vi inte gjort det.
Nej, precis. Samma sak som får man inte kolla på film på arbetstid så har jag inte gjort det heller.
Nej, precis. Nej, men vadå, jag måste få hyra en film och att vi ser den tillsammans, eller?
Ja, det, så är det rimligtvis.
Ja, vi har ju glömt en detalj här från Johans skottlossning och tortyren. Och det är ju att det inleds ju, för Johan sätter sig ju liksom och liksom väntar in ryssen som att han vet att han kommer. Och när sen knackar det på dörren, och då är det ju internutredaren som kommer.
Herr Ossien.
Ja, så att, och han skjuts ju sen ihjäl då av den här torterande ryssen.
Mm. Så han är också borta ur spelet.
Ja, precis. Men det var så bara, vad fan är du här? Det var, jag tyckte det var en rolig jag tyckte det var lite rolig take på det liksom. Att man satte in honom där och sen bara total sköt man honom. Det får jag säga, det tyckte jag var lite snyggt att han kom där. Jo, sett det bara när vi har dumpat ett vapen någon vid järn, är det vid järntorget?
Nej, det måste det vara vid centralstationen, känns det som.
Ja, kanske det.
Sitter du också och kollar på filmen i realtid på SFN?
Jajamän. Jag tänkte, man visste ju vad den scenen var ungefär. Okej, då är det jag som missförstod. Jag trodde att...
Nej, alltså, det roliga är att han är alltså vid centralstation och dumpar vapnet i vattnet. Han är ju nästan på precis samma ställe som Frank Wagner var. Liksom plus minus 100 meter. Det är ju också så här dummaste stället i världshistorien att dumpa ett vapen på.
Ja, just det. Där är Tian spårvagn gick där.
Ja, och du har centralstationens byggnad precis bakom om du kollar.
Se på fan.
Är inte det jättekonstigt att han dumpar vapnet där?
Jo, det är klantigt.
Det är skit. Och det borde jag frågat Anders Nilsson. Varför låter ni sett då Frank Wagner dumpa vapen i Norra Hamnkanalen?
Okej, då är det jag som missförstod det. För att... Det pratas ju senare eller här om att ett vittne har sett två personer bära iväg, eller en person bära iväg en kropp i en matta. Men då dumpar de väl ryssen någon annanstans då, bara att vi inte får reda på var. Ja, för han är ju inte kvar i lägenheten.
Nej, och den scenen får vi väl aldrig se att han blir dumpad i vattnet.
Nej, precis.
Eller var, eller var han nu blir dumpad, den här ryssen. Ja.
Jag var nog lite offside där helt enkelt. Att det var Sett som... Mm. Så dumpade det. Skitsamma. Var är vi? Jo, men...
Vi är där Sett och Madde pratar för sista gången eventuellt.
Just det. Och hon vill ge alla sina pengar till Sett och han vill inte det. Och sen kysser de varandra.
Mm. Borde de inte kunna göra lite mer av Sett och Maddes relation?
Ja, ur mitt perspektiv absolut, men jag har ju inte heller sett filmen där de vill interagera mest då.
Ja, nej, men det har ju jag känner ju att jag vill se mer av det. Jag tycker det är ju en intressant relation. Men så Madde får ju sett att bli mer mänsklig och mer intressant, så jag hade ju gärna sett. Sen ska jag inte säga att jag hade velat ha 30 minuter mer i den här filmen för att kunna bygga ut Sett och Maddes relation. Men det är lite, jag saknar lite, alltså det blir lite apart med... Det de, alltså att de försöker bygga någonting med Sett och Madde, men vi får liksom inte ut någonting av det. Det blir väldigt sparsmakat och det stör mig lite.
Jag vet inte om de inte vill bygga ut mer med tanke på vem Sett hänger med på slutet här. Att de hellre ser Sett och Sofie liksom.
Ja, men då borde de inte ha introducerat Madde överhuvudtaget. För jag köper absolut att Sett och Sofie är också en intressant relation.
Mm. Det tycker jag är en riktigt intressant relation som jag, när jag nu ser extra filmerna, kommer tycka är kul att se det jag missat helt enkelt. Men ja, den här förundersökningen pågår hemma hos Falk som inte är där. Det kommer en massa nyheter och vi får klipp om att massa gangster, dels massgripanden mer eller mindre i hela Europa, och sen att massa gangsters skjuter ihjäl andra gangsters. Vi får tillbaka i bastun där någon gammal gubbe har en väldigt storbystad dam och båda blir ihjälskjutna.
Härlig scen. Härlig scen ändå.
Ja, det är väl härligt. De får ju dö på topp, kan man väl säga.
Precis.
I alla fall han. Oklart hur frivilligt hon tyckte det var.
Nej, men det är hon som är on topp i alla fall. Badabum!
Hur fan.
Du får klippa bort det här om du orkar.
Nej, det orkar inte.
Nej,
det. Men det som jag förvirrar mig lite, för Sofie får vi se, och det får vi se rätt mycket av. Hon står och tar på sig en polisuniform.
Mm.
Varför då? Varför tycker hennes barn, som jag tolkar att det är roligt?
För att, dels för att hon ser lite töntig ut i den munderingen, tänker jag att de skrattar lite åt henne. Men handlar inte det om att hon nu inte liksom jobbar åt GSI längre och den typen av polis, utan att hon blir mer av en kronpolis som liksom jobbar mer normala arbetstider och har lite mer normala arbetsuppgifter? Att det är det som gör att hon har den uniformen på sig.
Ja, okej. Jo, för GSI läggs mer eller mindre ner här under slut.
Ja, de upplöser ju GSI helt. Men att hon liksom, det är inte den typen av arbetsuppgifter överhuvudtaget som hon ska fortsätta med, utan hon ska bli mer en skrivbordspolis. Det är det jag får känslan av med den uniformen i alla fall.
Ja. Och Seth kommer hem till henne.
Mm.
Men borde inte han ändå efterlyst? För han har ju rymt från polisen.
Seth klarar sig alltid.
Ja. Han är lite bitter såklart, för han säger att ja, men han har Luna någon timme till och sen ska Luna flytta ner med sin mamma till Skåne och så kommer han förmodligen aldrig se henne igen.
Mm.
Typ. Och det, jag tycker att Jens Hultén spelar det bra.
Mycket bra. Och en sak som är väldigt snygg här tycker jag, det är ju att vi är på självaste julhelgen eller på självaste julafton.
Jaha.
I den sista, eller en av de sista scenerna här, vilket gör att man på ett väldigt snyggt sätt knyter ihop det med den första filmen, nämligen Nolltolerans, som också utspelar sig på julafton. Det tycker jag är en jättesnygg och väldigt trevlig liten blinkning faktiskt.
Ja, det, man behöver inte göra så mycket mer med det än vad man faktiskt gör. Jag gillar det verkligen väldigt mycket också. Men det är ett antal så här. Här, nu ska jag liksom då 20 filmer, eller ja, det finns egentligen ingenting kvar för Nolltolerans som någon på något sätt ska sys ihop nu. Men det är liksom mycket info tycker jag som kommer här. Dels då att GSI-gruppen upplöser så att Matte plockar ihop samtidigt som Sofie har någon voiceover. Vidar och Saxlind verkar helt lämna polislivet och ägna sig åt någon form av ungdomsverksamhet. De har ju blivit skadade tidigare i den här skottlossningen, framförallt Vidar har ju typ inget ben kvar.
Mm.
Eller han haltar betänkligt.
Mm.
De verkar också prata som att de tror att internutredaren jobbade åt ryssarna.
Ja, det tyckte jag var lite märkligt, just den kommentaren. Jag vet inte om det, och det var någonting de sa av okunskap, för att det var så de tänkte och trodde och kände.
Det var så jag tolkar det.
Ja, för att det finns väl ingenting som indikerar att han på något sätt skulle jobbat åt ryssarna. Kanske mer att han funkar som en sån här nyttig idiot. Att han gör det fast han är inte medveten om det, utan att han går deras ärende omedvetet i så fall.
Ja, det är så jag tolkar det med. Men jag tänker att han kanske jobbat, ja, men finns det inte alltid i filmer ett så här agg mot internutredare att de alltid ska vara bad guys liksom?
Jo, absolut.
Och att han får bli det även här då liksom, och att på något sätt han får, samtidigt så bekräftar de inte det liksom.
Han får så att säga bära hundhuvudet.
Ja, och här kommer ju då det faktum att ett vittne ska ha sett två maskerade personer bära bort en kropp, eller ja, en matta som jag skrev. Och här har jag faktiskt nu skrivit, lyckades Johan övertala ryssen om något? Så här var jag nog inte helt säker ändå på att Johan inte var, eller att liksom, jag har inte anat här ännu att Seth var involverad här tror jag, även om jag trodde att Seth skulle involveras på något sätt.
Nej, men för här får vi någonstans en så kallad plot twist där vi helt plötsligt, Johan dog inte, utan Seth befann sig i typ badrummet eller vad det nu är, en garderob.
Nej, badrummet, för vi ser Johan lämna en telefon där inne så att Johan hör vad som händer.
Just det, så att det är
så att Seth hör
vad som händer med Johan. Så just det är på i badrummet han befinner sig. Och att det är Seth som skjuter och att det är ryssen som blir skjuten och inte Johan. Vilket gör att vi drar slutsatsen ganska självklart att Johan överlever detta.
Ja, vi får ju aldrig se honom igen. Men för mig är det ju ganska solklart att han överlever. Hur känner du?
Ja, ja, nej, för mig är det absolut ingen diskussion överhuvudtaget. Och jag frågade faktiskt Anders Nilsson uttryckligen om det. Jag tänker inte spoila vad han sa, vilket gör att ni som lyssnar på podden får möjlighet att få det svaret i nästa avsnitt om 2 veckor.
Ja. Och Seth här säger ju, ja, han viskar ju, det är väldigt mysigt mellan honom och Sofie. Och jag tycker hennes reaktion är väldigt genuin där.
Vet du varför den är så genuin?
Ja, av två anledningar tror jag att jag vet det. Dels för att jag tror att du sa det till mig före inspelningen.
Jaha, det kanske jag gjorde.
Men också för att min fru här under inspelningen har messat mig med viktigt kuriosa till avsnittet som vi nu spelas in. Att, jag ska säga exakt vad jag skrivit. Ja. Det sägs att alla skådespelarna inte visste vad tanken var skulle hända med Johan i slutet av filmen. Han som spelar Sofie, hon som spelar Sofie, visste inte. Så när Seth viskade slutet i Sofies öra så berättar han för henne om slutet på riktigt. Mm. Det är därför hennes reaktion är så genuint.
Korrekt, det är exakt. Det var exakt det jag tänkte säga faktiskt. Så att din fru var snabbare. Ja, men precis. Jag läste det i någon artikel, någon av intervjuerna. Ah. Just att Sofies reaktion där är genuin för att det som Seth viskar är just hur filmen liksom slutar, och det visste inte hon om där, vilket är ganska roligt. Aha. Tycker jag.
Jag tycker det är roligt, och jag tycker verkligen att hennes reaktion är genuint, alltså så här, hon bara, ja, men det känns som en Sofie-reaktion fortfarande. Tycker jag liksom. Det känns inte som att hon bryter karaktär, utan verkligen som att Sofie reagerar och blir liksom genuint glad över det som händer. Så det gillar jag. Och sen ser vi väl, ja, vi ser väl i princip alla utan Johan då i familjen, om man säger så. De är på väg någonstans. Vi vet ju inte vart.
Jo, det vet vi visst. Eller jag vet det.
Jaha.
För det har Anders Nilsson avslöjat för mig.
Ja, är det Island som Nina pratade om?
Ja, det är hans hypotes i alla fall, att det är där Johan befinner sig.
Ja.
Nu avslöjar jag det. Nu behöver ni inte lyssna på intervjun med Anders Nilsson, för det var det enda som var intressant.
Jag har en vag känsla av att det finns mer intressant i det avsnittet.
Så är det faktiskt. Så är det faktiskt.
Nej, för det har jag skrivit sådär. Kommer det sluta med att alla flyttat till Island, inklusive Johan? Och det har väl jag inget emot.
Det finns en liten, jag vet inte, är det någonting mer i själva handlingen som du vill dra innan vi gör en liten knyter ihop? För det finns en liten ledtråd till varför det är, förutom då att Nina säger att hon ville flytta till Island med Bill, så finns det en liten ledtråd i under eftertexterna som Anders Nilsson avslöjade för mig. Just den här med Islandskopplingen. Jag vet inte om du lyckades identifiera den. Den är väldigt speciell. Jag hade inte fattat den själv förrän Anders Nilsson sa det.
Okej, berätta för mig.
Ja, nej, det är ju som att i de flesta filmerna så har de haft rysk musik under förtexter och eftertexter. Men nu i sista filmen så är det isländsk musik som är under eftertexterna. Och att det skulle vara som en liten blinkning av vart Johan faktiskt tar vägen.
Fy fan vad snyggt, ja, måste jag säga.
Visst är det läckert?
Ja. I och för sig, jag ljög lite förresten. Vi får ju faktiskt se Johan, för vi får se den här scenen med honom och Seth som vi tidigare bara fick se ljudlös. Så att vi får se Johan faktiskt be om den hjälpen, och sen får vi då se Seth så att säga utföra hjälpen.
Ja, vi får se vad det är som faktiskt händer när vi trodde att Johan blev skjuten, var liksom den verkliga upplösningen.
Ja, men ja, jag måste säga att jag tycker det var riktigt kul. Isländska jag gillar, jag hade ju aldrig tagit det själv.
Inte jag heller givetvis.
Nej, men det var, nej, jag gillar den. Bra, Anders. Snyggt jobbat. Och så gillar man ju någonstans att under eftertexterna så är det massa gamla klipp på, från, ja, men egentligen hela GSI-storyn då liksom. Alltså,
och den hade också, nu ska jag inte avslöja, men där hade faktiskt Anders Nilsson en del att säga om just hur de tänkte kring vilka scener de valde till eftertexterna i just slutet. Men det får ni lyssna på nästa avsnitt för att få mer djuplodande information om den.
Yes, men då i alla fall från mig är nog det rörigaste jag har varit i något av våra avsnitt, så är vi i alla fall till slut klara.
Mm.
Ja, du framräknaren är tom.
Du saknar lite av den där stringensen som du brukar ha, Gustav. Det är nog för att du är lite uppe i varv. Det är nog det
jag är lite uppe i varv och jag har inte... Jag skulle kommit hem tidigare ikväll och liksom rättat till mina kommentarer. Mm. Eller så här, jag skrev ju ner i princip allt som händer under filmen samtidigt som jag ser den.
Mm.
Och sen så brukar jag strukturera upp det så att man kan ta liksom ett helt sjok. Alltså även om man ser någonting så klipps det bort och så kommer man tillbaka så kan man ta det i ett svep. Men jag har inte hunnit göra det, utan nu står kommentarerna utspridda mellan varandra liksom. Ja.
Och jag brukar ju i vanliga fall bara skriva ner liksom blandade grejer och lita på att du har den röda tråden. Jag ska inte säga att du var skitdålig. 3+. 3+.
Ja, 2,5, 3.
Ja, men vi pratar inte halvor. Vi pratar inte halvor, så det är 3+.
Ja, då får jag väl ge mig själv en 3 då, bara för att vara snäll mot mig själv.
Ja.
Men vad fan räknan, som jag sa, den är tom. Mm. Johan Jakob Eklund har släppt sitt... han har släppt sitt gebit. Så jag inser här nu, jag har 4. Jag har liksom längst, det har jag tankar.
Mm.
2 av dem är så här, vem var Gördis, det vet jag. Och Prera Moha vill jag bara skriva upp som företaget. Sen har jag skrivit Sorgebandet.
Ja, det är ju det här ryska sorgebandet som Milo har skickat till Madde eller till Mikael direkt.
Just det. Oklart varför jag skrev upp det. Och det färdiga jag skrivit upp är här, Sanna Ekman dök upp.
Ja, just det. Det var ju faktiskt en ny karaktär som inte har varit med tidigare.
Nej, hon var med så pass lite och ganska irrelevant. Hon var med som polisen där liksom. Men det är väl en fin koppling till gamla Beck-filmerna i alla fall, att Gösta Ekmans brorsdotter fick hoppa in här.
Mm.
Om man nu gillar Connections, och det gör ju någon av oss i alla fall.
Säg inte vem.
Nej, absolut inte. Eller är det båda?
Mm.
Men ja, vad tycker du generellt om Johan Falk-slutet?
Jag gillar slutet. Jag tycker att det är en på något sätt värdig avslutning på den här serien av jättemånga filmer där vi bara egentligen har sett bråkdelen av dem. Jag tycker på något sätt så gillar jag det här ganska mörka draget som blir i den här sista filmen. Det finns nästan en känsla av hopplöshet genom filmen. Och jag tycker ju om det här när de åtminstone lyckas mindfucka mig på ett sånt sätt att jag tror att Johan är död, men och så vänder de på det och man får lite grann en plott twist, även om den går ju ganska fort. Vi svävar ju inte ovisst särskilt länge, men jag förleds ju in i att tro att Johan är död och blir lite, vad skönt att han inte dog, för att jag gillar slutet, jag gillar att han överlever. Sen så tycker jag gillar eftertexterna, det där när de visar bilder från samtliga nästintill GSI-filmer. Så jag är överlag väldigt positiv till den här filmen.
Mm. Då är vi... Det är vi två som är.
Mm.
Jag är nog... tänker jag kanske ett par snäpp nästan mer positiv till dig. Men jag tror också att jag... Jag tycker att det blir ett värdigt slut. Jag tycker att de tar ihop alla trådar som man kan kräva någonstans liksom. Så att jag är generellt nöjd bara liksom sådär.
Ja, och det som jag framförallt gillar, inser jag, det är alltså, det finns väldigt lite saker jag irriterar mig på i den här filmen. Jag har lyft upp ett par saker som jag har stört mig på, typ tafflig dialog och liksom halvdåligt skådespeleri och liknande. Jag tycker att det är nästintill saknas helt i den här filmen. Jag tycker inte alls att dialogen är dålig. Jag tycker att dialogen bitvis är bra. Jag tycker att det är bra skådespelare. Jag tycker att det finns en trovärdighet. Nej, men det är ingenting som stör. Det är ingenting som skaver. Nej. Ingenting som irriterar mig så som det har varit i några av de filmerna med Johan Falk som vi faktiskt har sett.
Ja, precis. Jag är helt med dig på det här. Att de har fått ordning på det liksom, så här inför sista filmen. Det känns ju skönt. Något betyg där från din sida?
Alltså den är ju inte så bra som nolltolerans, alltså uppe på 5, men jag tycker ändå att den förtjänar definitivt en 4.
Jag stör mig lite på mig själv nu att jag, för gav jag bara Leo Gaut en trea?
Nej, du gav Leo Gaut en fyra.
Ja, visst gjorde jag det.
Ja, det gjorde du.
Jag har nog skrivit fel i mitt eget dokument här. Men, för jag tycker kanske egentligen inte att den är riktigt lika bra som Nolltolerans och Leo Gaut, men jag ger den ändå en fyra, precis som jag gjorde till de två. För att jag tycker att liksom, som helhet och som avslutning, så de paketerade ihop allt bra och snyggt och prydligt. Och det tycker jag att de ska ha cred för det är inte så jävla rätt att göra efter 20 filmer. Så jag, ja, en fyra får mig med.
Och då landar vi i den spännande frågan. Vad tror du att du har gett för medelbetyg när vi summerar samtliga Johan Falk-filmer?
Oj, 9 filmer sa vi att vi hade sett då, va?
Svar jag.
Och jag har väl gett då 3 fyror, 1 eller 2 2. Ja, men jag måste säga 3,3 eller någonting.
Nej, det är inte riktigt. 3,1 ligger du i snitt. Du har faktiskt bara, du har gett 4 fyror. Eller 5 fyror. Nolltolerans, GSI, Leo Gaut, Lockdown och slutet har du gett 4.
Ah. Var gav jag Lockdown en 4? Jag tror att du har...
Har jag blandat ihop det här nu? Nej, då förstörs hela mitt Excel-dokument.
Ja, okej, okay, du ska inte säga. Jag fick för mig att jag gav Lockdown en 3.
Ja, det kan vara så. Jag kan ha skrivit fel. Då faller hela min tes här och hela mitt resonemang. Men skit i det. Jag kan konstatera att jag har gett 3,2 i genomsnittsbetyg på. Så jag är lite mer positiv än vad du är.
Ja, men det... Ja.
Det är nog den här femman på nolltolerans som överväger.
Ja, ja, men det är väl den. Och liksom jag, för mig är den inte jättelångt ifrån en femma, men ändå inte helt där. Jag kanske blir mer nostalgisk om några år och då kanske jag höjer upp den.
Kan vara så.
Men då blir det postpodd i så fall.
Mm.
Men då är vi klara för idag.
Det är vi. Vilket innebär att om 2 veckor nästa gång som ni hör den här podden så slipper ni Gustav.
Ja.
Och det är vi alla nej, det är vi inte alls tacksamma för.
Men vi ska jämna ut antalet gånger som du och jag har varit med i den här podden.
Ja, för du gjorde faktiskt en intervju med Johan Erlandsson.
Jajamän, som skrivit boken om Beck.
Ja, så fick jag istället tillfället i akt att göra en intervju med Anders Nilsson, Johan Falks pappa, skulle man kunna kalla honom.
Ja, tycker jag. Anders Falk. Men så om 2 veckor kommer den intervjun. Och vad kommer 2 veckor efter det?
Det bestäms av våra Patreons. För det har vi inte sagt än. Det borde vi sagt i början på avsnittet. För det är väl ingen som lyssnar nu efter 1 timme och 27 minuter fortfarande på den här podden.
Nej, det är
svårt att tänka mig. Men om det är någon lyssnare kvar så vill ni vara med och påverka vad vi ska prata om för film/serie efter intervjun om med Anders Nilsson, så kan man ju faktiskt vara med och påverka genom att bli månadsgivare på patreon.com. För på någon viss nivå där, kommer inte exakt ihåg vad vi satte för summor, så får du vara med och rösta. Och blir du månadsgivare på den högsta nivån, då får du faktiskt vara med och bestämma direkt, komma med ett förslag på...
Yes, 50 kronor så får du vara med och rösta, 100 kronor i månaden så får du bestämma något så länge det ligger i någorlunda svensk krimfas, så att säga.
Och den är tillgänglig för oss att titta på givetvis. Ja, för det är faktiskt tyvärr så att allting som man skulle vilja se finns ju inte tillgängligt på streamingtjänster, piratbukter, bibliotek och dylikt.
Nej, det, så är det. Så att, det måste vara någonting vi har möjlighet att få tag på.
Mm. Så förhoppningsvis så blir det några ytterligare månadsgivare som får vara med att bestämma vad vi pratar om. Vad blir det då om 4 veckor?
Ja, så vi lägger ju upp då... Ja, för de som får rösta, vi lägger upp 3 alternativ, säger vi.
3 eller 4, kanske 4 alternativ.
Ja, kanske 4 alternativ, för att du vill vara speciell.
Mm.
Och så får ni rösta på det här om ett tag.
Så säger vi, det låter bra.
Ja, men ja, ni hittar oss på Patreon då, patreon.com/franbäcktillbron eller Instagram från Bäcktillbron eller franbäcktillbron@gmail.com.
Ja!
Om ni vill komma i kontakt med oss. Du heter Maxison med ett S på Twitter, jag heter Gustav Brink med CK på Twitter. Några andra sociala medier har vi inte, va?
Nej, det har vi inte. Och Jesus vad du låter trött nu, Gustav.
Jag är lite trött. Jag ska snabbt redigera ihop detta och så slänga ut det.
Så hörs vi igen om 2 veckor.
Det gör vi.
Puss.
Ha det fint.